Så ska vi fortsätta med Jesajas budskap och anknyta till det vi sa igår, nämligen att Herrens mun, Jesaja, har profeterat både om förstörelse och om frälsning. Man kan säga att det är ganska likartat med det som professor Becker nyss har talat om, med förstörelse, undergång, pest, hungersnöd. Detta ska komma, men frälsningen är inte desto mindre helt viss för Herrens barn. Jag nämnde igår att profeten talar om de tidigare utsagorna som nu har besannats, och sedan talar han om nya ting, och de kommer också att besannas lika visst. Det tidigare som profeten hade talat från och med cirka 745 och fram in emot tiden för år 701, det hade slagit in precis som Herren hade sagt. Nu kan ni se allt sammans, säger han. Och sedan fortsätter han: från och med nu så talar jag om nya ting som ni tidigare inte har hört om. Och utifrån detta nämnde jag att det är mest sannolikt att kapitel 40 till och med 66 är profeten Jesajas predikningar efter år 701. När assyrierna har förhärjat landet, men samtidigt så har Jerusalem blivit frälst. Vi ska nu titta på de här tidigare profetiorna, eller ett urval av dem. Och vi kan börja med att se då på sådana profetior som har förutsagt ödeläggelsen genom assyrierna. Vi går till det tredje kapitlet, vers 24 till och med 26. Detta tillhör de tidigare profetiorna i Jesaja-boken. Man kan säga att Jesaja-boken i stort sett är kronologiskt uppbyggd. Det första kapitlet, det har profeten skrivit allra sist, som en överblick och inledning till hela bokrullen. Kapitel 1 är alltså skrivet ungefär 700, eller efter händelserna år 701. Och ger en överblick över hela sammanhanget och hela boken. Sedan från och med kapitel 2 så börjar då profetens predikningar samlade och i stort sett i kronologisk ordning. Och vi finner ju också en särskild rubrik återigen i kapitel 2. Vers 1. Ordet som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Och nu kanske någon säger: det här stämmer ju inte, för att Jesaja talar inte bara om Juda och Jerusalem. Han talar också om Sodom och Gomorra, om Edom och Moab, om Assur och Babel bland annat. Ja, förvisso. Men endast i relation till Juda och Jerusalem. Endast för att klargöra vad som gäller för Juda och Jerusalem. Så det stämmer precis som här står. Och här kommer då kronologiskt framställningen. Så när vi går till 3, 24 till och med 26 så befinner vi oss i ett avsnitt som hör med till Jesajas allra första tid. Och då säger han om Jerusalems döttrar, om kvinnorna i Jerusalem: då skall det bli stank istället för vällukt, rep istället för bälte, skalligt huvud istället för konstfulla lockar, sorgdräkt istället för festklänning, brännmärken istället för skönhet. Dina män skall falla för svärd, dina bästa stridsmän i krig. Sions portar skall jämra sig och sörja. Utplundrad skall hon sitta på marken. Det här var nu något som det förhärdade bara skakade på huvudet åt. Det ska inte kunna ske. Jerusalem är ju Herrens stad och vi har templet. Och man utnyttjade detta till en kötslig säkerhet. Men den här tiden skulle komma, och den kom precis som profeten har förutsagt det. Vi bläddrar vidare till 5:e kapitlet, till sången om Herrens vingård. Och vi kan läsa den 5:e och 6:e versen. Låt mig nu kungöra för er vad jag ska göra med min vingård. Det är alltså Herrens plantering, Herrens folk, Juda folk. Jag ska ta bort häcken omkring den, omkring vingården, och den ska utsättas för skövling, riva ned dess mur, och den kommer att trampas ned. Jag ska låta den bli helt förstörd. Den ska inte beskäras eller hackas, och törne och tistel ska där skjuta upp. Molnen ska jag befalla att inte utgjuta sitt regn över den. Och dessa domsord kom också att besannas genom Herrens vredesverktyg, assyrierna, med konung Sanherib i spetsen. Och längre fram i samma kapitel, vers 9 och 10. Herren Sebaot har bedyrat i mina öron. Många hus skall stå öde, stora och sköna utan invånare. Ja, en vingård till en storlek av 10 plogland skall ge ett enda batmått. Och en homers utsäde skall ge en efa. Om ni har läst den förklarande noten i Biblikum till den här översättningen, så står det där att 10 plogland, det är vad ett par oxar kan plöja på 10 dagar. Och ett batmått är ungefär 22 liter. En homer ungefär 220 liter. En efa ungefär 22 liter. Så man får alltså inte tillbaka det man sår ut. Man får endast en tiondel i retur. Och detta kom mycket bokstavligt att gå i fullbordan som ett klimax år 701. Och vidare i samma kapitel, vers 13. Därför går mitt folk i landsflykt av brist på kunskap, står det där. Återigen har vi här i texten perfektum. Alltså, därför har mitt folk gått i landsflykt. Och då tänker bibelkritikerna att det här måste vara ett sent tillägg efter Nebukadnessars erövring av Jerusalem 587. Och då kan det inte vara från Jesaja som lever på 700-talet. Men vi har redan sagt att perfektum användes för något som är absolut säkert och för det som profeten redan har skådat. Och man kan då i en översättning, om man så vill, översätta med futurum, och det gör No International Version till exempel, will go into exile. Men det står ordagrant har gått i exil. Och ännu bättre är kanske att översätta med presens. Därför går mitt folk i landsflykt av brist på kunskap. En annan sak som har spelat in i bibelkritikens attack på Jesaja-boken, det är det att före början av 1900-talet så kände forskarna inte till någon exil, någon deportation från Palestina före Nebukadnessars deportation. Men i och med den assyriologiska forskningen, när man fick fram massor av lertavlor från Mesopotamien, från de assyriska kungarnas bibliotek och arkiv, så vet man att de assyriska kungarna genomförde deportationer som var mer omfattande och ödeläggande än vad de babyloniska deportationerna var under Nebukadnessar. Nebukadnessar förde bort en 10 000, medan Sanherib år 701 deporterar 200 000 från Palestina. Slår ner landet så gott som totalt, och det enda som blir kvar är ett ödsligt Jerusalem som står som ett öde vaktskjul på ett gurkfält, som Jesaja uttrycker det i första kapitlet. 200 fick gå i exil, i landsflykt, och hamnar borta i Babel. Säkerligen de allra flesta. Vi vet nämligen att Sanherib fortsätter den form av erövringspolitik som Tiglatpileser hade börjat med, han som blev kung 745. Nämligen att kuva länderna genom att flytta om folk. Sanherib hade slagit ner kalderstammar i södra Mesopotamien, förresten precis där man krigar just nu. Där nere vid Basra, vid mynningen av Eufrat och Tigris. Där hade han fört bort kalderstammar. Han säger att det var 208 000, om jag minns rätt. Och så fyller man igen tomrummet då med andra fångar. Och han kommer ju till Palestina strax därefter. Och därför är det sannolikt att vi får en verklig babylonisk fångenskap redan år 701. Och inte först 587 som man tidigare har trott. Och det är alltså ett ödelagt land, ett straffat och ödelagt folk som får höra profeten predika i kapitel 40 och sedan. Trösten, trösten mitt folk, säger eder Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika att dess vedermöda är slut. Men till detta kommer vi tillbaka. Det finns alltså en naturlig kontext, en naturlig bakgrund till kapitel 40 och till och med 66 i Jesajas egen tid. Och inte som så många har trott att sammanhanget här är ett helt annat. Nämligen långt, långt efter Jesajas tid. Och då måste det rimligtvis vara en andra Jesaja istället. Så är det alltså inte. Därför går mitt folk i landsflykt av brist på kunskap. På grund av deras otro och deras avfall. 5:13. Och i samma kapitel 5, 26 och framåt, där skildras verkligen det assyriska vredesverktygets frammarsch. Där står det, han ska höja ett banner för hedna folken i fjärran och vissla hit ett sådant från jordens ände. Och se, snabbt och lätt kommer det. Ingen är trött, där vacklar ingen, ingen dåsar eller sover och så vidare. En skildring av vad som faktiskt kom att inträffa och nå sin klimax 701. Och så går vi till det sjätte kapitlet. Då kommer vi fram till år 740. I det år då konung Uzia dog. Det vi nyss har läst, det är alltså sagt strax dess för innan. Och nu när folket så har förhärdat sig, så får nu profeten uppdraget att utfärda förstoppelsedomen över folket. Det var det vi nämnde också igår. Och det är det sammanhanget som profeten säger i 11:e versen och framåt. Då profeten frågar Gud hur länge förstockelsen ska vara. Hur länge, Herre? Han svarade, till dess att städer ligger i ruiner utan invånare, husen står folktomma och fälten är ödelagda. Långt bort ska Herren sända människorna. Ja, övergivenheten ska bli stor i landet. Exakt vad som inträffade år 701. Ödeläggelsen var stor. Övergivenheten blev stor i landet. Och fortsättningen säger, när en tiondedel alltjämt finns kvar, så ska också den huggas bort. Som en terebint eller en ek, av vilken endast en stubbe återstår sedan den fälls. Den stubben är en helig säd. Det finns i det avfälliga folket en stubbe, en liten kvarleva, en helig säd. Det är det utkårade som tillsammans med det utkårade från hedna folken förenas i en enda Kristi kyrka. I 7:e kapitlet, strax efter utsagan om Immanuel som ska födas av jungfrun, vers 14. Detta som är profeterat cirka 734. Så heter det från den 17:e versen. Herren ska låta komma över dig och ditt folk och din faders hus sådana dagar som inte har kommit sedan Efraim skilde sig från Juda. Och det kanske ni minns när det hände, det var när Salomo dog. Så delades ju riket i två bitar i början av 900-talet. Och nu ska det komma något som inte har hänt sedan dess, nämligen Assurs konung ska han låta komma. Det ska ske på den dagen att Herren ska vissla på flugorna vid mynningen av Egyptens strömmar och på bisvärmarna i Assurs land. Ja, samma ord här som vi hade i 5:e kapitlet. Herren ska vissla på fienderna. Nu kan inte jag vissla. Och så kommer de stormande och ödelägger landet. Och det står också här från 19:e versen. Det ska alla komma och slå sig ned i branta dalar och i bergsklyftor, i alla törnbuskar och vid alla vattenhål. På den dagen ska Herren med en rak kniv hyrd på andra sidan floden, nämligen Assurs konung, raka huvudet liksom håret ned till, ja, även skägget ska den ta bort, och så vidare. Och det är alltså de assyriska härningarna under ledning av Assurs konung. Och i 8:e kapitlet återigen, från 6:e versen. Eftersom detta folk har föraktat Shiloas vatten som rinner så stilla och gläder sig över Resin och Remaljas sår, den syriske kungen och kungen Efraim, därför ska Herren låta komma över dem flodens väldiga vattenmassor. Och det är en bild för den assyriska armén och Assurs konung, och det står ju också uttryckligen, nämligen Assurs konung och hela hans härlighet. Den skall stiga över alla sina breddar, svämma över alla sina bankar. Den skall svepa in i Juda, välla fram och forsa vidare tills den når upp till halsen. När den breder ut sina vingar skall den täcka ditt land i hela dess bredd, Immanuel. Här ser vi hur profeten Jesaja ofta använder bilder, och ibland till och med som här, två olika bilder i samma sammanhang. På en och samma gång är den assyriska hären under bilden av en översvämmande flod och en fågel som kommer och sträcker ut sina vingar och täcker, överskuggar, överskyggar hela landet. Och så ska alltså Immanuels land, det vill säga kyrkan, Messias rike, Immanuel är ju Messias, är Kristus, så ska detta rike bli helt förhärjat och översvämmat och övergivet. Immanuels rike går därmed inte under, ty det är i grunden ett evigt andligt rike. Men under gamla förbundets tid så framträder dess nådemedelsinstitutioner konkret och synligt i ett visst land, i ett visst folk, i en viss stad, i ett visst tempel. Och i 9:e kapitlet kan vi läsa 19:e versen. Genom Herren Sebaots vrede står landet i brand och folket har blivit till bränsle för elden. Ja, så blev det. Och i 10:e kapitlets 4:e vers. Inget annat återstår än att böja knä bland fångar eller falla bland de dräpta. Det var också vad som hände. Och i 6:e versen. Mot ett avfälligt folk sänder jag honom, Assurs konung. Jag ger honom order angående ett folk som jag vredgas på. Han skall plundra och ta byte och trampa ner det som avfall på gatan. Och vi kunde fortsätta, men det för långt, med såna här klara, tydliga profetior om hur folket ska förödas och övergivenheten ska bli stor genom vredesverktyget. Och hur blev det då med uppfyllelsen av dessa tidigare profetior, dessa harishonot? Ja, vi kan slå upp 36 och läsa om vad som hände när Sanherib kom och dessa straffdomar når sin kulmen. 36. Och i kung Hiskias 14:e regeringsår hände sig att Sanherib, kungen i Assyrien, drog upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Och kungen i Assyrien sände från Lakish iväg Ravsake och en stor här till Jerusalem mot kung Hiskia, och han stannade vid övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet. Om ni har gott minne så minns ni att det var just där som Jesaja fick möta Ahas och ge profetian om Immanuel, jungfruns son. Precis samma plats. Den gången så avvisar Ahas, men nu så kommer Hiskia att lyssna till Herrens ord. Då gick över hovmästaren Eljakim, Hilkias son, och sekreteraren Sebna och kanslern Joa, Asafs son, ut till honom. Och Ravsake sa till dem: säg till Hiskia, så säger den store kungen, kungen i Assyrien: vad är det för en förtröstan som du nu har hängett dig åt? Jag säger, det är bara munväder att du vet råda och har makt att föra kriget. På vem förtröstar du då, eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl på den sönderbrutna rörstaven i Egypten, men se, när någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Till sådan är farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Kungarna i Jerusalem hade sökt stöd och hjälp i Egypten mot Herrens vilja. Eller säger du, kan hända till mig, vi förtröstar på Herren vår Gud. Var det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade när han sa till Juda och Jerusalem: inför detta altare ska ni tillbe. Men ingå nu ett vad med min herre kungen i Assyrien. Jag vill ge dig 2000 hästar, och du, om du kan skaffa dig ryttare till dem. Hur skulle du då kunna slå tillbaka en enda ståthållare, en av min herres ringaste tjänare? Det är alltså överbefälhavaren för Sanheribs trupper som står där och smädar judarna och deras gud. Och det som översatt med ståthållare är ju närmast då regementsöverstar eller någonting sådant. Och du sätter din förtröstan till Egypten i hopp om att så få vagnar och ryttare. Menar du då att jag utan Herrens vilja har dragit upp till detta land för att fördärva dig? Nej, det är Herren som har sagt till mig, dra upp mot detta land och fördärva dig. Herren har alltså sänt Sanherib och hans trupper för att utföra vreden mot det förstockade folket. Men så kommer då vredesverktyget att förhäva sig och inte bara uträtta sitt uppdrag utan göra sig själv till Gud, och det blir assyriernas dom. Ja, hela detta kapitel får ni själva läsa. Det vittnar om det assyrisk-babyloniska högmodet och skildrar tydligt vad som händer. Också kapitel 37 bör man då läsa. Men vad hände sedan? Ja, i den 26 versen i 37 kapitlet, där står det så här: har du inte hört att jag för länge sedan beredde detta? Av ålder bestämde jag ju så, och nu har jag genomfört det. Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhopar. Nu är det Herren som svarar genom profeten Jesaja och säger alltså att det som har skett, det är vad Herren har bestämt av ålder och profeterat genom sin mun Jesaja. Och nu har den assyriske försten fått genomföra det. Nu har jag genomfört det, underförstått genom dig, genom Assur. Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhopar. Uppfyllelsen av dessa profetior har alltså ägt rum inför folkets ögon. Och det är till ett sargat folk och till kvarlevan som profeten då predikar kapitel 40 till och med 66, som följer strax efter dessa historiska avsnitt. Men det här var profetior om domen och förödelsen. Vi har också profetior om Jerusalems frälsning, vilket kommer att fullbordas 701 på ett föregripande sätt. Och då får vi gå tillbaka igen till kapitel 8. Kapitel 8, vers 9 och 10. Där säger profeten: rasa ni folk, men ni kommer att krossas. Lyssna alla ni i fjärran land, rösta er, men ni kommer att krossas. Jag röstar er, men ni kommer att krossas. Tänk ut en plan, men den ska göras som intet. Tala ett ord, men det ska inte hålla, till Gud är med oss. Om Herrens ord heter det alltid att det ska hålla, eller som det står, det förblir evinnerligen, eller det står upprätt till evig tid, det kan inte falla. Men människoplaner och människotankar, de faller samman. Och dessa folk som det talas om här är alltså fiendefolken som Herren använder sig av för att straffa det förstockade. Dessa fiender som är så mäktiga och har så stora framgångar ska likväl inte få någon slutlig seger. De ska bara utföra Herrens vredesverk, och sedan så ska de krossas. De kan inte bygga upp något evigt rike, utan det är Herrens rike, Emanuels rike, som är det evigt förblivande riket. Här är alltså en profetia om att fienderna, de ska krossas. Och Jerusalem, Herrens folk, ska segra. I kapitel 10, vers 12 har vi samma sak. Kapitel 10 så har vi ju från femte versen: Herrens verop över Assur, min vredes spö, min vredes ris. Och i 12:e versen står det: men när Herren har fullgjort hela sitt verk på Sions berg och i Jerusalem, ska jag ställa Assurs konung till svars för följden av hans högmodiga hjärta och för den berömmelse som han med stolthet ser på. Det var löftets ord. Och längre fram, verserna 24 till och med 25: därför, så säger Herren, Herren Sebot, mitt folk, du som bor på Sion, frukta inte för Assur när han slår dig med spöet och höjer sin stav mot dig, som han gjorde i Egypten. Ty ännu en helt liten tid så skall min förbittring upphöra, och min vrede skall bli till deras fördärv. Går vi vidare till 14:e kapitlet och läser den 25:e versen, så står där detsamma: jag skall krossa Assur i mitt land, och på mina berg skall jag förtrampa honom. Så skall hans ok bli borttaget från dem, och hans börda tas av deras skuldra. Och i 17:e kapitlet, vers 13 och 14: ja, det dånar av folkslag som stora vatten dånar, men han tillrättavisar dem, och de flyr bort i fjärran. De jagas bort som agnar för vinden uppe på bergen, och som virvlande löv för stormen. När aftonen är inne, se, då kommer förskräckelsen, och för en morgonen gryr är det sin kos. Detta blir våra skövlares del, våra plundrares lott. Ja, det finns många, många fler och tydliga ställen. Kanske jag ska nöja mig med två till. 29, vers 5. Men främlingshopen, det är alltså assyrierna, ska bli som fint damm, och våldsverkarhopen som bortflygande agnar. Plötsligt och med hast ska detta ske. Och i 31, vers 8. Och Assur ska falla, men inte för en mans värld. Ett svärd som inte är en människas ska förtära honom. Ja, det kan räcka. Var har vi då uppfyllelsen? Ja, det är de viktiga kapitlen, kapitel 36 och 37 återigen. Och då kan vi slå upp 37 och läsa vers 36 och 37. Kapitel 37, vers 36 och 37. Och Herrens ängel gick ut och slog i assyriernas läger 185 000 man. Och när man tidigt följande morgon kom ut, fick man se döda kroppar ligga där överallt. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och tågade tillbaka. Och han bodde, står det ordagrant, i Nineve. Detta hände 701. Detta märkliga under som alltså var förutsagt. Det skulle ske inte av en människas hand, inte med hjälp av allianser, inte med hjälp av stöd från Egypten eller andra makter, inte med hjälp av egna vapen. Herren ensam skulle åstadkomma befrielsen, åstadkomma räddningen. Och detta för att de ska förstå att den sanna, eviga räddningen inte bara från en krigsmakt och en viss hungersnöd och en viss belägring, utan från synden själv, huvudfienden bakom allt det andra, ska ske bara genom Herren, genom Herrens tjänare Immanuel, Messias. Vi ser alltså att när profeten säger: jag har profeterat förut, tidigare profetior, harishonot, nu kan ni själva se att det var sant. Det är alltså illustrerat mycket tydligt med de händelser som kulminerar 701. Både domsorden och frälsningsorden har gått i fullbordan. Och sen säger alltså profeten: från och med nu förkunnar jag nya ting. Innan det har hänt så får ni höra om dem. Och då ser vi hur tydligt kapitel 40 till och med 66 hör samman med Jesaja, Amos son. Det är inte ett avsnitt som hör ihop med en annan tidsperiod och härrör från en andre Jesaja, utan det är predikningar av den första Jesaja sedan det har hänt som var förutsagt och som gick upp fullbordan 701 och som beskrivs i kapitel 36 till och med 39, som är den historiska övergången till sista delen av Jesaja-boken. Och då hinner jag också att nämna lite grann om hur sista delen av Jesaja-boken är uppbyggd. Det är inte nu en samling utsagor från olika håll och från skilda profeter, utan det är en planmässigt sammanställd samling som har en disposition som är alldeles underbar. Jag kanske ska ta hjälp av tavlan och försöka teckna det här. Efter de hemska hemsökelserna och sedan den underbara räddningen av Jerusalem, så börjar alltså då dessa viktiga avsnitt med orden: trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Man kan säga att det kommer först då en inledning till hela den samling av predikningar som nu följer. Och denna inledning omfattar de första 11 verserna av kapitel 40. Och i den här inledningen så säger profeten att Herren ska komma och göra slut på vedermödan. Han ska gottgöra för det andra för synderna, och för det tredje han ska uppenbara sin härlighet. Och de tre sakerna som här nämns i inledningen kan man sätta, om man så vill, som rubrik på de tre huvudavsnitt som 40 till och med 66 kan indelas i. Det första var då han ska göra slut på vedermödan. Jag vet inte vilket ord ni har i den norska översättningen. I andra versen i kapitel 40, hur står det där? Tala ljudligt i Jerusalem och predika att för det att dess vedermöda är slut. Strid. Ja, det är ett bra ord. Att dess strid är slut. Det är det första som man kan sätta som en rubrik då på 40 vers 12 och fram till och med kapitel 48. För det andra så ska han gottgöra för synderna. Det står i den svenska översättningen att dess missgärning är försonad. Jag vet inte vad ni har i den norska. Att skulden är sonad. Och det kunde man sätta som en rubrik då på nästa sektion, som då är 49 till och med 57. Och det tredje är, det ser vi tydligast i femte versen: Herrens härlighet ska bli uppenbarad och allt kött ska tillsammans se den, ty så har Herrens mun talat. så kunde man sätta att Herren ska uppenbara sin härlighet över då 58 till och med 66. Det är de här tre avsnitten som resten av profetboken är disponerad efter. Man kan också säga att det här första avsnittet, det tar alltså sikte på striderna här i världen, förföljelse och fångenskap. Och det är därför naturligt att när profeten här skildrar befrielsen från striden här i världen, så tar han här upp Syros, profetian om Syros, som är som förebild för hur vi ska bli befriade också från den yttre lekamliga nöden och vedermödan. Den timliga fångenskapen ska en gång ta slut. Och 49 till och med 57, det är då främst befrielsen genom Messias från synden, från skulden, från fienden med stort F. Och det sista är då hur Herrens härlighet ska uppenbaras. Och det handlar om hur den gammaltestamentliga kyrkan avlöses av den nytestamentliga. Hur det kvarlevan av judafolket förenas med hednafolken som strömmar samman med denna kvarleva i ett andligt Sion som på den sista dagen blir uppenbart. Så att det inte bara är frågan om tro utan också åskådning. Och om vi hinner, så ska vi i nästa lektion närmare visa på hur det här uttrycks i Jesaja-boken. Det är bara inom det här första avsnittet, 40:12-48, som vi har profetior om befrielsen från det lekamliga Babel och genom Syros, genom Koresh. De utsagorna finns i slutet på 44 kapitlet, i 45, 46 och 48 kapitlet. Därefter har vi ingenting mer i hela boken om just frälsningen från den yttre striden och med hjälp av Syros. Och profetiorna om Syros eller Koresh är, som jag sa igår, profetior som också illustrerar, eller har, kan man säga, på sätt och vis ett fullare innehåll än bara att handla om Syros. Det vittnar också om den verkliga djupa befrielsen genom Messias. Och återigen, när det gäller Babel som här nämns, så är Babel representanten för det gudlösa folket, för fienderna mot Jerusalem, den levande gudens stad. Jag lade märke till att redan Luther hade uppmärksammat det, till både min glädje och förvåning, eftersom så många har stirrat sig blind på att ordet Babel bara har att göra med situationen på 500-talet. Men fastän Luther inte hade tillgång till det assyriska materialet, så förstod han ändå att Babel är en representant för alla fiender mot Guds folk. Och att i grunden så hör assyrier och babyloner ihop som en monarki, ett rike i strid med Jerusalem och Guds folk. Låt oss nu som avslutning titta på inledningen, kapitel 40, vers 1-11. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Bakgrunden är alltså den stora förödelsen och ödeläggelsen. Man har sina släktingar, kusiner, bröder och systrar borta i fångenskap, brännmärkta, de går i kedjor, de befinner sig långt borta i främmande land, de allra flesta. Och då säger profeten: tala till Jerusalems hjärta, eller tala ljuvligt till Jerusalem, och predika för det att det strides vedermöda är slut, för det första. För det andra, att dess missgärning är försonad och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Ja, vad menas med att få dubbelt igen? Det står ganska ofta i Bibeln att bli dubbelt straffad och också att få dubbel frälsning eller dubbelt igen. Ja, det är i grunden ett ord som innebär en fullständig, fullödig bestraffning, eller som här frälsning. Man behöver inte, om man så vill, räkna ut något specifikt och säga att med dubbelt igen menas dels det och dels detta. Det kan man plocka fram saker som är fromma och uppbyggliga, men själva talesättet betyder att det ska få en fullständig, fullödig salighet och frälsning och befrielse från synd. Och efter denna proklamation så översätts det i svenska bibeln: hör, man ropar. Men ordagrant står det: en stämma predikar. Jag vill minnas att Luther fäster uppmärksamhet vid det här uttrycket, om jag hittar det, och framhåller att det här vittnar om hur profeten betonar ordets viktiga roll när det gäller frälsningen från synden. Det är en röst av en som predikar i öknen, står det ordagrant. Väldigt många vill här föra uttrycket i öknen till det följande för parallellismens skull. Jag för min del tror inte att man ska göra det, utan göra precis som det sker i Matteusevangeliet. En röst av en predikare i öknen, står det. Bered väg för Herren, bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Och vi vet hur det här tillämpas på Johannes döparen. Där har vi predikarens röst ute i öknen. Men det är nog som Luther framhåller, att det här gäller överhuvudtaget om ordets predikan. Att den sker under yttre och knappa förhållanden. Inte i ett blomstrande jordiskt lyckorike. Utan den kristna kyrkans predikan kan liknas vid en ökenvandring. Predikanterna befinner sig andligt sett i yttre besvärligheter i öknen. Luther säger: selbst diejenigen welche lehren sollen in der Wüste sein. Också de som har predikoämbetet och lär och predikar, de måste vara ute i öknen. Och det gäller om Johannes döparen, och det gäller också om predikanterna i alla tider. Och vi ser att den här stora räddningen och frälsningen ska alltså ske genom ordets predikan. Och det betonas återigen i sjätte versen, där ordet upphöjts: hör, någon talar, predika. Och en annan svarar: vad ska jag predika? Och så kommer då vad som är innehållet i predikan. Men där får vi stanna. Tiden är för den här lektionen ute.